Vi är denna vecka sponsrade av Samsung.
Jag sitter i min hand med en Samsung Galaxy A42 5G som kommer med vässade krafter för ett uppkopplat liv. Snabb och pålitlig 5G-anslutning låter alltså mig streama, spela och ladda ner innehåll med imponerande hastighet, Gusten. Och det kraftfulla batteriet, det låter mig fortsätta länge. Och det är just budskapet från Samsung. Batteriet som är mycket, mycket mer kraftfullt än många har i sina telefoner. Summa summarum så är det en mycket prisvärd telefon och man får väldigt mycket telefon för pengarna. Också en kamera som är otrolig. Men det viktigaste för mig är den stora Infinity U-skärmen. I och med att jag streamar så mycket fotboll och alltid vill ha en second screen. Den gör mitt liv så mycket bättre.
Jag kan bara rygga dig på alla dina fina ord här om Samsung Galaxy A42 5G. Vilken otrolig telefon.
Ja, snabb och kraftfull och sen så, precis som jag sagt, en massa bra grejer med den här telefonen som gör att alla måste ha den. Plus 5G Ready, som alltså betyder att den är förberedd att stödja 5G-nätverket. Gå in på samsung.se och läs mer om Galaxy A42 5G.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 7 januari och mitt emot mig här i studion på Kungstensgatan i Stockholm sitter det kilo lite knappt,
halvt knappt,
österrikisk defekt.
Ja, 87 kilo skulle jag vilja säga.
På två kryckor så är du en osedvanligt sorglig uppenbarelse.
Ja, det är jag sannoliken. Ett sargat knä, varit på akuten, spenderat dagen på akuten igår. Fan, vilken hjälp man får ändå. Va? Man pyntar 200 spänn när man kommer. Och sen så är det in och röntga och det är massa experter som kollar på en och tar hand om en. Jag njöt fan, det är många som tycker att akuten är jobbigt och jag tänkte så inför också. Men jag hade, en lärorik stund med doktorerna på Södertälje sjukhus. Alexander, otroligt jävla vass gubbe.
Vad är det du har gjort då? Är det så sorgligt som många befarar?
Ja, det är så sorgligt. Gubbbollen va? Fått ett vridet knä. Ja, det är inte mer spektakulärt än så. Och svullet knä som tömdes och kontrollerades och nu ska man göra magnetröntgen.
Ni var lite föräldrar som var med och spelade med era 11-åriga döttrar.
Exakt.
Och då drar du knät.
Ja.
Det är så sanslöst. Alltså. Hur mår du annars då?
Mycket bra, mycket bra. Jag var så jävla glad igår när jag såg Keita Baldé spela fotboll.
Ja.
Var det någonting du tänkte på när du såg honom?
Inte någonting mer än vanligt, tror jag.
Nyfrälst.
Nyfrälst.
Ja, det är som att han har blivit frikyrklig, han har blivit nyfrälst. Någonting har hänt med Keita Baldé. Du kan hans historia, va?
Jag kan hans karriär.
Men han var ju i Barcelona som ungdomsproffs. Men fick ju lämna Barcelona för att han var stökig.
Precis.
Det var en för mycket disciplinär åtgärd som Barcelona var tvungna att ta till.
Känslan är att Barcelonas disciplinära kommitté på ungdomssidan inte har världens längsta stubin.
Nej, det har de verkligen inte. Hamnade väl i Lazio efter det. Och gör det jättebra. Och man ser ju att fan, det här är megatalang. Hur kan Barcelona släppa honom? Men då händer det ju grejer i Rom också. Va? Han kör en Ferrari 180 rätt in i någon jävla vägg. Och, ja, men du vet, det är strul, lite struligt med lagkamrater. Och så är hans karriär varit då efter det. Och även om jag tycker han var jävligt bra i Lazio under sin primetid där, så var det inte alltid att han blev den här nyckelspelaren. Han fick ändå hoppa in. I ett visserligen ganska bra Lazio, men det var ändå så här, inom fan får inte Keita Baldé mer 90 minuter. Så minns jag i alla fall som. Sen hamnade han hos Inter och sen har det varit en liten karusell.
Märklig sväng till Monaco.
Ja, exakt. Det är en del italienare som hamnar där eftersom Monaco tillhör Italien.
Ja, och det är ju dessutom så att han är långt ifrån ensam om att ha stått för en märklig sväng i Monaco.
Ja, Stefan Jovetic, fortfarande där va?
Ja.
Man blir så jävla anonym, i alla fall nu i Monaco.
De har ju Kevin Folland nu, som nyckelspelare. Det är också så här, jaha, där hamnade han.
Ja, exakt. Nej, men och sen då, matchen igår, Gusten. Mm. Så jävla roligt, för att i precis alla moment i matchen och alla situationer, du vet, det är frisparkar och händer saker, då ska han dit och klappa om, ska dubbelchecka, du vet, efter att så här, om han då har sänkt någon, så är han först där, klappar om och väldigt så här pratig och ber om ursäkt lite för mycket, och sen när han är på väg därifrån så liksom, du, det är lugnt, va? Vi är lugna, du och jag. Ja, det är lugnt, ja, bra. Och sen så är det så där hela tiden, han hamnar hos Conte någon gång, ramlar ut, du vet. Och Conte säger någonting och han liksom, förlåt, men det var ju du som fick frispark, det var någon som sparkade ner dig, men inte be om ursäkt. Och så där var det då hela matchen. En nyfrälst Keita Balde. Jag har inte läst någon artikel om det, men om jag gör, alltså, jag skulle inte bli förvånad om jag googlade lite på honom, om jag fann någon slags religiös vinkling i Keita Baldes nya jag.
Kanske var då de här svärmarna av vita duvor något slags tecken från moderjord och Gud himself.
Keita Balde såg ju definitivt det som en som en symbol från Gud liksom.
Ja. Du pratade i alla fall om Sampdoria-anfallaren Keita Balde som avgjorde matchen mot Inter igår med sitt 2-0-mål. Det slutade ju 2-1 och Inter gick på första ligatorsken på 8 matcher. Man hade 8 raka segrar inför den här. Och sannoliken ett slagläge på serieledningen eftersom Milan extremt skadedrabbade avstängningsmässigt och covid skulle ta sig an Juventus senare under kvällen. Men Alexis missade straff efter drygt 10 minuter och sen så stod Inter för en sån här hopplös insats ännu en gång i ett skarpt läge. Lukaku på bänken från början, och visst, det fanns säkert någon skavank som motiverade honom där, men i och med att han sen hoppar in med en halvtimme kvar så var han ju uppenbarligen fit for fight för att kunna spela fotboll.
Han brukar ha det där lår... prylen.
Nej, men det var ju också synligt kyligt igår. Det var ju lite liksom...
Jo, men du har inte den på ena benet. Så upplevde jag att han hade.
Kanske frös lite mer om ena buggen.
Ja, man hade väl någonting, och i och med att det är tajt nu och det är många matcher så är man ju extremt försiktig. För jag känner, för att revidera det där vi pratade om tidigare, vem är viktigast för laget? Ronaldo, Lukaku eller Ibra? Då sa jag Ibra. Men jag skulle nog vilja placera Lukaku högst. Alltså utan honom så tappar man väldigt mycket tyngd framåt. Om man kollar på de ersättarna som finns i laget så tycker jag ändå så här, Leao och Rebic har gjort det bra i Zlatans frånvaro mot de mindre lagen. Uppenbart igår att han behövs, så det får vi väl återkomma till i de stora matcherna. Men Inter utan Lukaku, om man slänger in Alexis Sanchez, eller om man nu skulle slänga in Perisic på topp, det spelar liksom ingen roll. Det, man tappar så jävla mycket.
Jag kände igår efter straffmissen där att det där kan ha varit slutpunkten för Alexis Sanchez på den absoluta toppnivån. Visst, jag är den första att skriva under på att Alexis Sanchez bara har varit en skugga och en spiller av sig själv senaste åren.
Egentligen, det är vi medvetna om.
Ända sedan han lämnade Arsenal för United och stod för den märkliga presentationsvideon när han spelade piano, kommer ihåg. Mm. Och sen så skeppades han ju till Inter. Det var väl så till en början att United pröjsade Inter för att de skulle ta honom på lån. Så alltså det var väl inte bara att United står för fiolerna i lönekuvertet, utan det fanns även liksom en reversed lånesumma. Det brukar ju vara liksom så här, ja, men antingen så får ni köpa spelaren för 40 miljoner euro eller 35 miljoner euro. Typ Weston McKennie, va? Mm. Där har väl Juventus pröjsat Schalke 4,5 miljoner euro för att låna honom.
Ja, men det är ju det vanliga.
Och så brukar det många gånger tillkomma någon slags köpoption vid lånets slut och så vidare. Men här är det alltså United som betalar Inter. Här har ni 5 miljoner euro.
Så vi slipper se skiten.
Ta honom bara. Ta honom på lån. Vi pröjsar lönen.
Det är alldeles oavsett ingen historia som ska kollas upp, utan så är det, säger vi bara.
Sen hade han väl en ganska så bra start, men just borta mot Sampdoria, va? Skadade han väl sig?
Ja, exakt.
I förra säsongen.
Nej, men han har inte varit dålig.
Nej, men han har ju heller inte fått det här lyftet, och så har det funnits en konkurrenssituation, inte minst då från Lautaro och Lukaku på topp, som har gjort att han har ju aldrig gjort någon plats till sin i det där laget över en längre tid. Men hade han då gjort mål igår och varit en del av i den här segersviten som tagit Inter upp i serieledning och kanske varit en del i en ligatitel, ja, men då tror jag att Alexis Sanchez även hade gått in i nästa säsong som en spelare som hade fått mycket speltid i de regerande Serie A-mästarna som ska spela Champions League-fotboll. Och Chile är ett landslag som fortfarande är att räkna med. Och så finns det liksom ett och ett halvt, två år till av Alexis Sanchez på den yttersta toppen. Igår så kändes det som att så här, nej, vi får nog omvärdera din status här. Det kommer bli något inhopp här och
det
där.
Det har att göra med en brintid som är slut. Alltså om man tittar på hans senaste säsonger så var det väl egentligen då när han spelade i Arsenal 16-17, gjorde 24 baljer.
Och sen efter det, säsong det var.
Ja, det var en otrolig säsong.
Han, Özil och Santi Cazorla.
Vet ju att du minns den säsongen för att du hade han i Fantasy Premier League helt mycket.
Han gjorde fina insatser i FC Lenny Takes.
Ja, det kan jag tänka mig att han gjorde. Nej, men och sen dippat, det har varit inte så bra 17-18 och sen alla kan United. Han gör ändå tre säsonger i ett jävligt bra Barcelona. Ja, ja. Och gör ju sista säsongen där är väl kanske hans bästa säsong innan han säljs till Arsenal. Även om jag alltid kommer komma ihåg Alexis Sanchez som den pigga fläkten ute till höger på mittfältet i Udinese. Mm. När han,
det var ett otroligt Udinese han var en del av.
Det var för att vara Udinese ett otroligt lag, absolut.
Ja, det måste man ju alltid komma ihåg.
Men han var ju en annan spelartyp, alltså han var inte lika nära mål på den tiden.
Nej. Hur som helst, vad gjorde du av den italienska omgången i stort igår? Det var ju 13-dagen och som alltid så är det då fullsmetat på Serie A-kalendern. Varför är det så? Alltså,
varför kör man Boxing Day?
Exakt.
Man är ledig och får gå på fotboll.
Och det har alltid varit så, eller? För så länge jag kan minnas har det alltid varit... min farsa fyller år den 6 januari.
Ja, precis.
Så då har man alltid varit hemma och så har varit lite fika. Och
ja, men man kan väl säga att det är italienarnas svar på Boxing Day i alla fall. Man är hemma, man är ledig, det är härligt att gå på fotboll. Och så är det befana, det är ju ortodoxas julafton brukar man väl säga, va? Vänta.
Pepsi överallt.
Lite Pepsi både här och där i systemet.
Ordinerade Alexander det efter undersökningen på knät?
Han sa att...
Går du hem och så tar du två Pepsi Max?
Ja, jag frågade om jag kunde hälla lite Pepsi bara som helande kraft på knät också. Det sa han ingenting emot för att det är bra med lite kyla.
Alltså, sommarpepsi, jag kan inte säga att det är dåligt.
Jag kan inte säga att det är dåligt. Så sommarpepsi i påse på knät, det är fan mirakelmedicin. Det är liksom det är svaret på juggarnas slivo.
Mäktigt om du by choice kör en stomidpåse fylld med Pepsi.
Ja, det kunde göra det.
Har du stomid, Thomas? Nej, Pepsi.
Det är Pepsi som bara droppar in hela tiden. Ja, men Pepsi går att använda till lite allt möjligt, men som mirakelkur så tror jag definitivt, och framförallt då på Pepsi Max.
Ja. Mm. Men tillbaka då till 13-dagsfotbollen i Serie A. Ja. Det var ju den stora matchen på San Siro, Milan mot Juventus. Vilken startelva ändå Milan får formera.
Kändes som att jag var på väg att lägga ut texten om de religiösa högtiderna, ja, inom kristendomen.
Jag tror vi skiter.
Men vi skippar det. Ja. Man får ju kol eller så får man godis i julstrumpan den 6 januari. Ja, okay. Så jag kommer ihåg något gammalt blogginlägg på Expressen så delade jag ut kol eller godis till de olika tränarna. Och om man då ska dela ut lite kol och godis till seriallagen igår så får ju definitivt Antonio Conte och Inter en kolbit i strumpan, eller hur?
Sannoliken.
Att man inte lyckas ta vara på den chansen, som är en enorm jävla chans, och så man börjar den matchen också, att han inte byter in Lukaku tidigare. Det finns helt mycket i den matchcoachningen återigen med Conte som man är lite tveksam till. Men det är helt enkelt för dåligt. Här hade man möjligheten att gå om och liksom gå mot att bli vintermästare, som ändå är symboliskt viktigt i ett land där symbolerna är extremt viktiga.
Men toppmatchen på San Siro då? Vi har ju lärt oss under hösten och vintern att Milan vägrar att förlora oavsett vilka nyckelspelare som saknas. Man har klarat sig utan Zlatan och man har klarat sig utan Benacer och man har klarat sig utan Kjær. Ja, men det har ju varit, jag vet inte hur få matcher där Milan har kunnat ställa upp sin bästa elva. Jag vet inte om det ens finns någon sån. Men man har ju bara vunnit och vunnit och vunnit, och de gångerna man har varit illa ute så har man krigat sig till ett kryss och hållit den där förlustnollan intakt. Igår var det ju dock till slut så att man kände på förhand att men det kan inte gå.
Ja, men när informationen om att Ante Rebic hade covid, då kändes det som att det var kört. Och då var man glad att man inte satt på ettan i Toto-trippen bort hos Betsson, va?
Nej, precis. Och Krunic, som var det sista alternativet på centrala mittfältet jämte Kessi, han var också covid-drabbad.
Bort på en jävla covid-fest med Rebic säkerligen.
Avstängd Tonali, skadad Zlatan, skadad Benacer och så vidare och så vidare. Och så Juventus på besök som... Det var väl tåget som gick igår. Alltså visst, man ska aldrig räkna bort Juventus, men hade man torskat igår så hade det varit 13 poäng.
Ja, men det
hade
varit
en match mindre, men jag menar Juventus med den lottningen man har fått i Champions League, kan jag tänka mig att det kommer läggas en del fokus och krut på den turneringen i februari.
Och Milan är för bra.
Och Inter finns där också. Jag menar, Juventus hade inte haft råd att tappa en enda poäng till vid förlust eller ens poängtapp igår, tror jag. Men man gräver ju fram en imponerande seger.
Ja, alltså det som är mest imponerande tycker jag ändå är, det är inte konstigt heller, men Chiesas utveckling, om vi bara liksom får stanna hos honom lite, som många garvade åt när han kom. Jag var en av de som njöt lite extra i och med att han kom från Fiorentina och gjorde den förbjudna flytten, och han var Il Ragazzo Giocabene, killen som man sjöng om i kurvan. Spelaren som dels är konstnärsson till pappan som firade stora triumfer på 90-talet. Dels uppvuxen i Settignano precis utanför Florens på kullen. Alltid varit en av de stora talangerna i akademin, som kommer upp, gör det bra i primaveran och sen hela vägen in i A-laget och är liksom den viktigaste spelaren. Hade det här varit på 80-talet så hade han förmodligen spelat i Fiorentina, kanske hela karriären. Men i det här fallet då så lämnar han, och jag tycker så här, med Chiesa. Dels är det ett tränarmisstag tidigare, och dels så har det väl varit hans stora liksom steg att ta, att börja göra mer poäng. Han var satt lite som högerback ett tag i Fiorentina, och det var ju oerhört märkligt beslut. Och han hamnade allt som oftast långt från mål, men när han hamnade närmare mål så gjorde han inte de poängen som han behövde. Han var svagare i avsluten, och han var ofta ganska självisk. Det kändes som att han spelade med så stor press på sina axlar att faktiskt lösa poängen till Fiorentina. Ett Fiorentina som hade bytt ägare, eller som var på väg till och med tidigt att byta ägare. Det var mycket strul runt omkring. Så att jävligt mycket ansvar att ta för en ung kille som kommer upp från akademin. Så kom han till Juventus, och i början fick man se lite samma Chiesa, som inte riktigt kom förbi sin motståndare, som inte riktigt lyckades hota målet, och som inte hittade framspelningarna heller. Och så läste jag idag intervjun från eftermatchen igår med honom. Och just att han gör det här målet med vänster, det är ju ett Kulusevski-mål han gör. När han kliver in från högerkanten och hittar Kulusevski-maskan. Nej, men då pratar han om just avslutet och vad det är han har jobbat med och hur han har arbetat för att faktiskt utveckla målskyttet. Och han har ju varit väldigt medveten såklart om det själv. Men han har nött ända sedan han kom på ett sätt som han aldrig har nött tidigare. Genom att dels kolla på Dybala, dels kolla på Ronaldo. Så han har haft en vänsterfot att titta på, han har haft en högerfot att titta på. Och verkligen gnetat och gnetat och gnetat. Så han säger det, alltså det här målet hade jag inte gjort om jag inte hade varit i Juventus, om jag hade inte fått den coachningen som jag fått under hösten.
Nej.
Så att det går att utvekla spetsegenskaper även om man är liksom 13 plus. Det är annars väldigt mycket som ska lösas under Golden Age, vet du, Gustav.
Ja.
Det tyckte jag var jävligt häftigt. Och sen ska det också sägas när man pratar om Chiesa att det här gör ju att Kulusevski hamnar lite längre ifrån startelvan. Nu kan han spela på fler positioner, men han kommer inte spela ute till vänster speciellt mycket, tror jag. I och med att Ronaldo i stort sett alltid kommer utgå därifrån. Han kommer inte spela speciellt mycket ute till höger, i och med att Chiesa numera har en fast plats. Han är dessutom italienare, det ska du veta. Sånt gör skillnad i Juventus.
Mm.
Och det skulle vara då om man konkurrerar med McKennie, som också har utvecklats efter en fin start. Lite sämre då, en liten nedgång. Lite som Kulusevski, men ändå fått mycket speltid. och sen då hoppat in. Sen, när man ändå säger det, ska jag avsluta med att det är ändå jävligt ballt att Kulusevski kan komma in och vara så bra och bara liksom borra ner skallen, inte låta sig påverkas av att han är petad och att hans kanske största konkurrent till en startplats gör en sån monstermatch och är själv då bidragande till att man sätter spiken i kistan och bidragande så pass mycket att det liksom är hans mål, det är öppet mål för McKennie att slå in det. Så att, ja men fan, jävligt imponerad av Juventus, äntligen får Pirlo till det, äntligen får Chiesa till det. Och någonstans där i bakvattnet finns ändå Kulusevski. Juventus att tycka om.
Jag håller ju med om att Pirlo verkligen ska ha cred efter en sån här match. Men jag tänkte faktiskt vid det där dubbelbytet direkt på 2-1 att nu spelar han högt. För det var inte 3-1 Chiesa hade gjort. Nej. Och det var en tvåmålsledning. För då är det ju ett logiskt dubbelbyte att göra. Att sätta in McKennie och Kulusevski som båda. Inte minst då Kulusevski är löpstarka, kan transportera bollen, kan döda matchen på ett annat sätt än kanske en Dybala som är lite isolerad. Har ju någon bolltapp
tidigt också, Kulusevski.
Ja, men för att det är ändå borta mot Milan som gång efter annan i snart ett år har krigat in sena mål och som är tunga, som har självförtroende, som har en tro på att det här går. Och det är ju ett Juventus som inte alls har sett lika solida ut bakåt som tidigare upplager. Gör Milan 2-2 där med 15-20 minuter kvar, då är det ju Juventus som måste gå framåt, för det är Juventus som måste vinna matchen. Och att då i samma byte direkt på 2-1 ta ut både Chiesa som uppenbarligen har en riktigt bra kväll på jobbet och Dybala som, det visar han ju inte minst i ledningsmålet, kan göra allt från ingenting. Alltså att ta ut båda dem i samma dubbelbyte, sätta in två så unga, oprövade i sådana här sammanhang spelare som Kulusevski, McKennie. Jag tyckte det var högt spelat. Sen ja, så är det ju McKennie och Kulusevski som avgör matchen med 3-1 målet och Pirlo får rätt till slut. Men det var någonting i alla fall hajade till kring. För det såg man ju på Chiesa också. Mm. Han var inte nöjd.
Nej, men han är ändå kramp precis innan. Så att, jag menar, jag tycker ändå att det är rätt av Pirlo att spara honom. Om han är så het nu, han har gjort två mål och sen så får han lite krampkänning. Ja, men det är täta matcher. Han är numera nyckelspelare i anfallet. Mm. Han är bäst på plan igår. Han är klart bättre än Cristiano Ronaldo. Det är hans match och det är den stora matchen. Tancredi Palmeri skrev det, kopierade det, att det var den största Milan-Juventus sen Montaris spökmål. Det har ni helt rätt i. Alltså, sett till betydelsen som du är inne på, att de kan sågas av. Ett Milan som verkligen är tillbaka, som kan ta ett jättekommando vid en seger. Ja, men det var en enorm match, och dessutom då så här kvällsmatch, ingen konkurrens från andra ligor, folk är lediga. Ja, det var väl egentligen bara Capitolium som konkurrerade om
exakt, det var lite körning i Washington. Det var ju trots allt ett Manchester derby i den engelska ligacupsemifinalen.
Jag vet, men du förstår vad jag menar. Alltså det är i alla fall, alltså, storleken på Milan-Juventus igår är det största vi har sett som Montaris spökmål. Och det är väl egentligen det jag vill ha sagt.
Så, jag skulle bara säga det om Chiesa innan jag glömmer det. Jag trodde ju inte heller att han på något sätt riskerade att efter investeringen som Juventus gjorde i sommarfönstret, att han skulle liksom hamna snett och fejda ut och inte bli någonting av.
Ja, men det var läge att hända.
Det är en italiensk landslagsman som har kostat över en halv miljard, och man har ju såklart då en jävla tilltro till att det här ska funka, man ska få tillbaka pengarna på ett eller annat sätt. Men det där röda kortet han tar när han väl får chansen, Ronaldo var väl covid out och Kulusevski hade börjat bra, Morata hade hämtats in, Dybala hade ännu inte liksom kommit tillbaka fit for fight, redo för säsongen. Det var liksom Chiesas stund att visa att jag är här nu och jag är en minst lika stor konkurrent som alla andra i det här anfallet. Och så tar han ett idiotiskt rött kort borta mot Crotone som kostar dem 2 poäng, och man känner, kommer en avstängning och sen kommer Ronaldo tillbaka och Kulusevski i form och Dybala ska tillbaka och Morata ska börja göra mål. Där kände jag att nu kan Chiesa hamna ganska långt bak i ledet. För det var ju också ett Juventus som hackade backade, som tappade sina poäng, som inte stod för speciellt bra insatser. Och i det läget så har väl Pirlo, trots sin oerfarenhet som tränare, ändå varit med så pass länge som spelare att då är det inte läge att börja rotera och experimentera, utan då går man till de spelarna som man vet att man för dagen får det bästa av.
Ja, och där ska ju Pirlo hyllas. Allt det är ju inte bara matchtaktik liksom, för en tränare, utan det gäller ju att utveckla de spelare man har också. Och vad det gäller Chiesa så har han i alla fall mentalt sett till att han har varit redo för en liten comeback då. Och för nu har han varit bra på slutet, och sen så igår så blir det någon slags kröning av köpet Chiesa, kan jag tycka. Mm. Så ja, men nu avgjorde han den här matchen som var fullständigt fundamental för att Juventus överhuvudtaget ska ha någonting med Scudetto-striden att göra. Så jag menar, där får ju Paratici och Agnelli och Nedved ändå någon slags fjäder i hatten, och jag tror att de tycker att det är lite extra skönt att det är just han som avgör en sån här stor match när man har alla blickar på sig. Så det ska bli jävligt kul att se om man kan behålla den här fina formen. Om man kan vara konsekvent så här bra. För då pratar vi om kanske en av de absolut bästa, såklart, i offensiva spelarna i Italien som utgår från en kant. Mm. Men då börjar vi prata om liksom, en spelare som kommer vara redo att avgöra en VM eller EM-semifinal i sommar för Italien. Alltså, han behöver ju ta det här nästa steget att vara stor hos ett stort lag och i en stor klubb. Det är en sak att göra i provinsen, det är en helt annan sak att göra i Juventus. Och det är ofta det stora problemet för både unga killar men andra, att liksom så här komma till den andra verkligheten och liksom tackla det mentalt och fysiskt och all press som finns. Men då måste det finnas kontinuitet i de här prestationerna. Mm.
Han har också någonting över sitt utseende, Chiesa.
Något ska frikyrkligt?
Ja, visst. Ja, absolut. Där ser jag inte emot.
Han har ju aldrig satt en modern frisyr.
Men,
utan
han ser ju ut som en liten farbror.
Ja, det gör han.
Han är 97.
97.
97. Alltså, släng på honom någon yllekofta och några gabardinbyxor och ett par loafers. Alltså, du kan ta honom för 50 bast.
Ja, liksom jobba i techbranschen.
Ja, men sätt honom på något torg med de där duvorna från Genoa och en käpp i handen. Ja, men han kan se ut som
principfast 60-åring. Jag håller med om. Gråa till det där håret lite.
Vi är denna vecka sponsrade av Zcooly, en värld av lärande spel med fokus på matte. Det är för barn mellan 5 och 12 år med över 300 spelövningar. Jag har sett hur det har glittrat i dina ögon här senaste tiden, Thomas. Inte för att du har med hjälp av de här spelen tränat upp din matte. Du är ju en otrolig huvudräknare.
Jag är en matematiker.
Men du har 3 döttrar. Mm. Florens snart 4 år, men sen så har du Stella och Alba också.
Exakt, en i varje ålder, eller kategori. Förskola, lågstadie, mellanstadie.
Och du har nästintill varit över månen här. Mm. För hur kul men också pedagogiskt lärorikt Zcoolys tjänst är.
När vi växte upp så fanns ju inte den här typen av hjälpmedel. Men när jag såg Zcooly, när vi började använda det i vår familj, ja, alltså det är verkligen någonting helt otroligt.
Zcooly är en app som fungerar på alla enheter, fri från reklam och köp i appen. Och den är framtagen och utvecklad tillsammans med erfarna pedagoger. Man kan dessutom som förälder få en väldigt bra koll och överblick på vad barnen faktiskt lär sig.
Ja, nej, men exakt. Som förälder, nu talar jag som pappa här till 3 barn såklart, så vill man ju verkligen ha den kontrollen över vad det är för någonting som de kollar på och vad det är för någonting som de lär sig. Och det får man verkligen här.
Prova Zcoolys tjänst gratis i 30 dagar med kampankod TOTOBALUTTO. Sen kostar det här 99 kronor i månaden. Det är zcooly.se/TOTOBALUTTO som gäller, och Zcooly stavas Z-C-O-O-L-Y. Man kan tänka Zlatan Cool-Y.
Just det, det kan man göra. Va?
Jag bjuder på en liten pedagogisk rebus här, en minnesregel.
Ja, men alla föräldrar som lyssnar på det här, jag rekommenderar det varmt. Så gå in och utnyttja den här gratis månaden och testa på Zcooly. Det är det värt.
Det är roligt lärande som ger en meningsfull skärmtid.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vi säger stort tack till Skooli för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Mer då från Serie A-vändan. Atalanta går ju... Det går ju inte att räkna bort dem. Nej. Så som de ser ut när de spelar på toppen av sin förmåga. Visst, nu var det Parma igår va?
Parmaskinkorna har lite att jobba på.
Bara andra halvleken mot Roma här nyligen också. När man trampar gasen i botten, byter in Ilicic och så tjuff, 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 så gör man fyra mål. Och det här gör man utan Papu Gomes, som man ändå får anta liksom försvinner här nu snart. Och då blir ett problem mindre att handskas med medialt. Jag tycker att...
Skickar ut en värmande kram till Giandala på Dalkurds presschef här. Dalkurds hemsida funkade inte här om veckan. Ner i division 1 snackades om Champions League. Du vet jag faktiskt inte. Jag såg att den var nere i alla fall. Det var någon som uppmärksammade
oss
på det.
Det pratade vi om.
Det kanske vi gjorde. Ja. Det har jag redan glömt. Och sen då Parma som är hans lag. Han skriver på Svenska Fans för och sådär. De håller på att braka rätt ner i Serie B. Tunga tider för Sigge Dalaba.
Ja. Nej, men Atalanta då. Så att de visade ju, herregud, en hel fotbollsvärld redan i fjol vad de är kapabla till att göra. Nu har de ju dessutom några matcher i handen. De har ett gynnsamt spelschema. De har uppenbarligen fått ordning på bitarna efter den här röriga tiden med Papu Gomes och så vidare. Så att det är en bit upp till Milan och Atalanta är Atalanta. Men det går ju sannoligen inte att räkna bort dem.
Igår är det kolombiansk fest. Andra dagen så är det holländsk fest. Och det är det man hela tiden imponeras av med Gasperinis lag. Att det verkar inte finnas någon nyckelspelare. Nu nämnde du Papu Gomes som inte spelar, som man tycker kanske har varit den största nyckelspelaren tillsammans med Ilicic de senaste åren. Ja, men någon annan, då är det kolombiansk fest plötsligt. Då är det Zapata och Moriello-gänget som bombar in kassar. Och jag vet inte om jag har upplevt något lag, oavsett om det är provins eller stor, som har en så stor spridning på målskyttar och nyckelspelare som Atalanta har. Det är liksom ständigt någon som för dagen är bäst.
Och Atalanta har väl dessutom Milan just om bara några omgångar. Så jag menar, kan Atalanta slå Benevento, slå Genoa hemma, slå Udinese borta? Det är deras tre nästkommande matcher i ligan. Mm. Det ser jag inte som fullständigt orimligt att man tar 9 poäng i de tre matcherna. Då har man Milan sen.
Ja, alltså en match mindre, så att de ligger på 31 och så är man 6 poäng upp och så vinner man den mot Milan. Ja, men så här, säg att allt går vägen och så är man 3 poäng bakom och ligger bakvattnet inför våren och publiken kommer tillbaka och sådär. För det pratar man ju ändå om trots den stora jävla andra vågen som fortfarande sköljer över hela jävla Europa. Så nej, alltså vi ska inte räkna bort det, inte för att jag tror speciellt mycket på det. Jag tror inte ens på Roma som har hittat någon Maradona-gubbe i Borja Mayoral som slänger in 2 mot krottarna igår.
Ja, Borja Mayoral alltså. Han var väl typ den sista pavonnen, om du kommer ihåg vad jag menar.
Ja, jo.
För er som inte fattar så hette ju då Florentino Perez filosofi i början på 00-talet att Real Madrid ska vara byggt av Zidane's y pavons. Mm. Alltså megastjärnorna i form av Zidane och Figo, Ronaldo, Beckham och så vidare. Och pavonfigurerna, de egna produkterna som kommer från de egna leden. Det ska vara en mix av dem, ingenting däremellan. det gick väl så där för Pavon och Raul Bravo och Portillo, va?
Kom ju till Fiorentina Portillo som
just
Il Figlio Prodigio, kom han från Real Madrid. Han var galaktisk och allt det där, och han skulle lyfta Fiorentina till nya höjder, gjorde ju fan knappt en kasse.
Nej, han var inte bra så.
Nej, och jag vet inte var han hamnade sen, men jag tror han spelade väl vidare lite i liksom spanska ligan, i lite bottenlag och sådär, va?
Ja.
Nej, men, så där. Han dök upp någon ny Portillo som var bättre än vad Portillo var, här för mig.
Så kanske det var.
För mig att det var så. Jaha, fan. Han började leverera nu, tänkte jag. Så här. På ålderns höst. Men då var det någon ny parti.
Borja Mayoral i alla fall. Han kom ju fram som... det var väl i samband med att Benzema för första gången stod väldigt ensam i truppen. Som spjutspets. Alltså, tidigare så hade det ju funnits Higuain jämte Benzema, och det fanns andra alternativ inlånade på några kortsiktiga sessioner. Chicharito var just väl där någon vända. Men när Borja Mayoral då kommer fram, så det var väl ett av alla de här spanska U17, U19, U21-landslag som slaktade EM, VM rent ut. Och han var liksom the next big thing. Tog väl någon vända i Wolfsburg som Real Madrid brukar använda sig av. Alltså tyska lånesvängar innan de kommer tillbaka. Men sen blev det liksom ingenting av det. Fastnade väl i Levante innan Roma plockade in honom i någon slags paniklösning.
Ja, han var ju inte dålig i Levante, ska sägas.
Nej, men...
Men det var ännu inte så här, ja, men nu ska Roma sikta mot större höjder.
Nej.
Vi tar in Borja Mayoral, 8 baljer i Levante.
Precis. Nej, men visst, han var inte dålig i Levante. Och har man gjort det han har gjort, så det är väl du den stora förespråken för. Att så finns det ju väldigt mycket talang i en sån spelare. Det är ju klart att en sån spelare kan hamna i...
Framförallt att man kan vara late bloomer, att det alltid finns en möjlighet. Sådär.
Ja. Men det var ju oväntat i alla fall när Mayoral landade i Roma här tidigare i höstas. Och det har ju varit sådana värvningar egentligen bara från Roma.
Mm.
Det har varit Pedro hit och Mkhitaryan dit och Chris Smalling här, och sen så dyker Ibanez och Villar och Mayoral, och man känner, är det verkligen de här spelarna som ska göra det? Bruno Pérez kommer tillbaks uppstådd från de döda. och det är Karstorp som är tillbaka med sina halstatueringar, och det ena med det tredje från Feyenoord, och man känner bara att okej, är det Paul Lopez som har tagit tillbaka spaden i mål här nu? Och
Karstorp känns som en högerfotad vänsterfoting, alltså så här, han har bara högerfoten att jobba med. Så fort det kommer på vänstern så är han helt lost.
Jag fattar i alla fall ingenting av hur Fonseca har fått ihop det här Roma. Och hur en spelare som Villar från Elche i segundan bara kan kliva rakt in i Roma och vara en av de absolut bästa spelarna.
Ja.
Alltså, jag har... Fattar du vad jag menar när jag säger att det är så jävla svårt som supporter till den här klubben och till det här laget att känna att fan, det här är ett lag jag tycker om.
Ja, jag fattar precis.
Men de är för bra för att inte tycka om dem. Mm. Tycka att det är en härlig upplaga av dem. Men jag tittar på laget, alltså så här, igår, jag såg någon bild på startelvan som ställde upp inför matchen igår mot, det var Crotone.
Crotone.
Man känner, nej, vad är det här? Ja, men vad är det här? Och så står det 3-0 efter 20 minuter. Mm. Borja Mayoral smäller in den i krysset från 25 meter. Och Mkhitaryan bara flyger fram. Jävla...
Ja, men Roma avfärdade jag ju tidigare.
Det är liksom 1 plus 1 har blivit 3 här.
Ja, det kanske är totomakten då när jag räknar bort dem från Scudetto-striden. För om man ska vara ärlig så kan man ju faktiskt inte göra det med tanke på hur bra de ser ut. Med tanke på att det är en sportslig ledning som ändå har koll, vet vad de ska göra under januari. Man har väl haft Spinazzola borta nu.
På sistone.
En spelare som jag alltid tycker har varit skitbra.
Jag är tvärtom.
Okay. Jag gillar honom.
Spinazzola är liksom, det har känts som en av alla de här spelarbrickorna som Juventus har använt för att dra ner pris.
Okay.
Vi säger så här, och så tar ni Spinazzola.
Men det kanske är så. Men jag gillar i alla fall Spinazzola. Man har haft honom borta, men hade man Dzeko borta igår. Man känner aldrig att man är trygg med Roma. Det här blir en trygg seger. Ändå så tycker jag prestationerna, såg de mot var det Sampdoria. När man visserligen får lida lite sista kvarten, men där är helt jävla ofattbart i hellregnet hur man inte kan leda med 3-0. Mm. När man till slut får in det där målet. Alltså det visar dels prov på moral och mental styrka att under de förutsättningarna ändå trycka på och ändå få in det där jävla ledningsmålet som är så viktigt. Och sen kunna lida när Sampdoria kommer, som liksom, det funkar i fotboll sista kvarten när ett lag leder med en poäng. Mm. Så vill jag här och nu, och då vet jag min makt också, ändå räkna med Roma i Scudetto-striden.
Så nu är de officiellt borta från Scudetto-striden.
Alltså. Du får välja att tolka det som du vill. Ja. Men det måste man nog göra.
Ja, nej, jag kan bara fortsätta göra listan ännu längre på sådana spelare som man inte fattar.
Mkhitaryan riktigt. Tycker jag är skitkul. Alltså, där har du Alexis Sanchez-typen som... Carlos Pérez. De vill inte ens prata om Bruno Pérez. Han fick väl speltid igår.
Jo, jag nämnde Bruno Pérez här, som har återuppstått här.
Det var, jag sa mycket det, han har återuppstått.
Men han kom ju tillbaka i höstas. Då sa jag i Toto.
Just det.
Bruno Pérez, han är tydligen fortfarande Roma-spelare.
Jag blandade alltid ihop
dem. Han var borta i två år. Mm. Nej, det är helt sanslöst. Nej, men, alltså, det finns ju dock flera spelare som jag verkligen gillar. Jag tycker att Veretout är ju det är en otroligt bra spelare.
Ja, kan spela i topplaget.
Mkhitaryan har ju egentligen... Alltså, han har ju hamnat så snett som många har gjort i lag som Arsenal och United under den tidsperioden. Mm. Så där ska man inte göra speciellt...
Man ska inte döma en hel spelare på vad han har gjort i Arsenal.
Precis, där ska man inte göra för stort nummer av att det har gått halvtrögt i de klubbarna under just de säsongerna. Men med spelare som Mancini och med Veretout och när Dzeko ändå är på humör som han har varit... några matcher den här säsongen så finns det ju fortfarande klass och så verkar det uppenbarligen finnas en hunger i de här spelarna som har kommit från ingenstans, men jag tror dessutom att det finns en jävla hunger i de här spelarna som har blivit lite bortskuffade från större klubbar än Roma, typ Carles Pérez. Pedro känner att nej, men okej, nu får inte jag plats längre i Chelsea, men det är ändå Pedro som har gjort 10, 12, 14 år i Barcelona och Chelsea. Så han har ju fortfarande väldigt mycket kvar. Nej, det är någonting jävla märkligt fint med det här Roma.
Nej, men det kan man ju tycka. Och på tal om då anfallare, vet du vilka två anfallare som just nu söks mest till italienska klubbar? Innan vi kanske stänger den italienska dörren.
Alltså två namn?
Ja, två namn som just nu kopplas ihop med en jävla massa klubbar. Bland annat Inter,
jag
två
hoppas,
anfallare.
Jag hoppas att Diego Costa är någon av dem.
Jag har inte sett hans namn kopplas ihop med Inter idag.
Inte det
jättemärkt. Nej, det är två andra namn.
Ja, det är Inter specifikt.
Nej, Fiorentina har nämnts lite blandat. Jag ska inte förvåna mig om Roma har nämnts också, men nu har ju Borja Mayoral liksom hittat formen, så de kanske inte behöver någon nya.
Ja, nej, jag vet inte. Är det Giroud?
Nej, det är ju Pelé och Eder. De spelar
Graziano.
Graziano
som man med de dubbla accenterna aldrig egentligen visste hur man skulle uttala.
Accenten blir ju,
de tog liksom ut varandra.
Problemet är att vi inte uttalar alltid, alltså vi har inte så stor skillnad på dubbelkonsonant i Sverige som man gör i Italien. Det hänger kvar på L i och med att det är två L, så det blir därför. Och sen så accent efter det. Det är därför det kanske blir lite svårt att uttala exakt som italienarna gör. Men Eder, alltså de två spelarna de visste ju inte ens att de spelar fotboll fortfarande.
Jo, Graziano och Pelle visste jag fortfarande lyfter väl typ högst lön av alla i Kina.
I världen då?
Ja, exakt. Ja, förutom Ronaldo och Messi kanske.
Ja, men det gör han säkerligen. Och vad jag förstår så gör han det ganska bra också. Sådär. Men hur ska man värdera det ens? Ska man värdera det? Men det finns ju någon slags fysisk form i alla fall. Och han kan göra mål och det är väl alltid bra.
Det där hänger väl ihop med det beslut som tagits i Kina angående löner. Alltså de har ju satt något slags lönetak.
Exakt.
Numera.
Det är därför Marcus Danielsson kunde hamna där för så mycket pengar. För att man kan inte kolla på den översta, den nästa översta eller den tredje översta hyllan. Utan man får helt enkelt efter lönetaket då börja kolla
jo,
på
men jag
den
inte,
typen
jag tror
av
inte
spel.
Bara att det är de tidigare restriktionerna. Utan numera har man klubbat igenom att man får bara tjäna så här mycket på en säsong. Och då finns det spelare, däribland de tunga europeiska eller världsnamnen som är där, som har mer än så. Och då måste de erbjudas möjligheten att riva kontraktet.
Just det.
Så det låter väl logiskt då gällande
okay.
Spelare
jag hade
som
Graziano
Pelle.
På det.
Att Kina har de har tagit något beslut.
Ja, för han är ju inte där och spelar för att han tycker att det är kul och det är en nice liga, utan han är där för cashen, va?
Så är det.
Fan, undrar hur mycket pengar han har tjänat. Kan inte någon lyssnare mejla det till oss? Ja. Under okay, sin karriär, hur mycket har Graziano Pelle tjänat?
Graziano Pelle och Eder alltså. Det var som utgjorde anfallsparet, va, mot Sverige EM 2016. Oh. Eller kom Eder in när han avgjorde där? När granen halkade?
Från spela.
Ja, men Eder...
Start alltså.
Okay, ja.
Jag tror det. Ja, det han var ju någon slags stjärna där. Men han har ju spelat i Inter tidigare.
Stod man med ångest på läktaren.
Overkliga namn i alla fall att läsa när man idag liksom tar in det som skrivs om Inter. Men det stora problemet såklart då Alexis Sanchez som har varit inne på. Alltså då har man ingen alternativ och Lukaku har inte riktigt den fysiken.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Han kan spela varje match och han är så pass viktig, så då måste man hitta någonting. Och då är det de två i alla fall.
Mm. Okej, okay. Ja, vi får väl se. De kan ju inte landa båda.
Nej, någon av dem.
Vi är denna vecka som alltid sponsrade av våra vänner på Betsson. Nu är det dags för en ny Toto-trippel. Ni hittar den som alltid under godbitar och boostade odds. Ni ryggar med 148 kronor i hashtaggen Toto-trippel. Ni behöver vara 18 år fyllda och stödlinjen.se finns öppen för dig dygnet runt som upplever att du eller någon i din närhet har lite problem med spel. Hur lyder våra tankar den här veckan, Thomas?
Ja, men du var rapp och väldigt konkret här, så jag tänker vara likadan. Jag tror väldigt mycket på Fiorentina och då är det många som tänker att de förlorade mot Lazio. Aha, vad är det för lag att ta hemma mot Cagliari som de möter? Jo, de slog ju Juventus innan uppehållet. Jag tycker att Prandelli förtjänade kryss borta mot Lazio. Snackar med en del Lazio-vänner, de säger samma sak. De fick Ribéry out och då har jag pratat med Fiorentina-vänner och då tycker alla att det är bra, för han har inte levererat, utan det är bättre att få in en annan. Så att Fiorentina tror vi jättemycket mot ett sargat Cagliari.
Precis, det är också en faktor. Cagliari ser inte bra ut.
Nej, de ser inte bra ut och sist var det jävligt stökigt, så att jag tror att det är jättebra att sitta på Fio-sidan. Jo, på tal om Lazio då, så vinner de ändå mot Fiorentina. Det är ett lag som ser bra ut, som har bra skadeläge och som har lite häng mot toppen. Nu möter man Parma. Jag vet inte vad du känner för Parma, Gusten, men Liverani, tränaren, har det snortungt just nu. Och det ryktas att han ska få sparken. Han har inte fått sparken än. Och jag vet inte, det känns som att Parma utan Gervinho är liksom på väg ner i avgrunden just nu. Det är liksom ett stryklag. De har ingenting i kontringarna som annars har varit deras styrka. Så att, det här vinner Lazio, står till 1,65 som singel. Det är ett litet överodds, tycker jag.
Avslutningsvis så tror vi på en rak hemmaseger på Ewood Park i FA-cupen när Blackburn tar sig an Doncaster. Doncaster åkte ut med huvudet före ur samma liga som Blackburn gör det ganska bra i för tillfället. Således alltså ett championship-lag hemma mot ett League One-lag. Doncaster satsar på ligaspel och nyuppflyttning där. Jag tror inte att de kommer ställa bästa laget på benen borta mot Blackburn, utan tanka och gå för att komma tillbaka till championship. Blackburn och sin sida ser pigga ut för dagen, har tagit ett par segrar mot slutet och är hemma starka. Så att, en rak seger för Blackburn.
Mysigt att Blackburn får lite utrymme.
Det var länge sedan, ja, det var länge sedan Blackburn var med på Toto-trippen. Så att, raka segrar för i tur och ordning. Fio, Blackburn och Lazio.
Snyggt! Vi säger stort tack till Betsson. Stort tack.
Stort tack. Hörru du, såg du Manchester-derbyt i Ligacup-semifinalen? Jag jobbade med fotbollsstudion i Simon. Det var ju ett extrainsatt fotbollssöndag Europa.
Jävla mysigt avsnitt. Mysig sändning.
Och härlig, lustig va?
Ja, men han är ju härlig.
Jag tyckte det var härligt att han också bjussade på att han var nervös. Men det där kan man ändå förstå. Jag menar, trots att man har gjort flera hundra matcher på den yttersta fotbollsnivån, så är det ju inte bara att sätta sig i en tv-studio och så ska man vara lika bra på det som man är på att spela fotboll.
Det ska verkligen ses med eftertryck, Gustav, med tanke på alla fotbollsspelare som har suttit och gjort fiasko i en tv-studio. Det är fler som har gjort fiasko än som har gjort succé.
Och det är ju sannoliken inte så att ju bättre meriter och ju bättre spelare du var är lika med att du är en bättre expert eller bisittare i en studio.
Adani i Italien största, det är inte den största spelaren, men han anses vara den experten i alla fall som får mest utrymme och som lyssnas på mest. Mm. Han är lite bojan av sig. Ja. Adani.
Det jag skulle komma till i alla fall, det var att vi givetvis hade fullt fokus på Milan-Juventus och Athletic Bilbao mot Barcelona som vi hade parallellt. Fy fan vad sjukt det är att Iñaki Williams har spelat 175 raka La Liga-matcher för Bilbao. Mm. Alltså 175 raka matcher. Det är alltså 40, 80, 120, 160. Ja, men det är över 4 säsonger.
Mycket.
Med alla matcher. Ja. Inte en skada, inte en avstängning, inte en sjukdom, inte liksom ett enda kurr eller jidder eller förtroende strul med någon tränare. Det är makelöst. Rekordet är i La Liga 202 raka La Liga-matcher. Någon lirare i Real Sociedad.
Ja, men vi såg ju honom hoppa in i den där matchen som Alexander Isak ägde. Kommer du ihåg det på... Mm. Alltså, kommer du ihåg hans insats, menar jag? För den matchen har vi ju pratat om i leda numera. Liksom lika stor impact som Alexander Isak gjorde Iñaki Williams åt andra hållet. Jag tyckte han var så jävla bra. Helvete var kraftfull och snabb och så låg felprocent i precis alla tekniska moment också.
Han är så ostoppbar när han får upp farten.
Det
går inte för att
han sen när så... kommer in en spelare, man bara, du vet, han syns jävla mycket på hela planen.
Ja. Nej, men och sen just när han är uppe i den där maxhastigheten, då är han så bra på att bara med ett ben, en höft, en armrörelse få en försvarare att tro att nu ska han gå till höger. Och så får han över vikten på fel fot mot försvararen. Och så helt utan ansträngning, helt sömlöst, helt friktionsfritt så glider han bara åt vänster. Han är en vacker spelare att titta på. Det här gjorde ju i alla fall att vi inte såg speciellt mycket av United mot City. Men det är ju ändå en stor match. Det är ju två lag som sannoliken är på... uppåtgående eller kanske rent av en riktigt bra plats för dagen. Av statistiken att döma och av det jag kunde läsa mig till efteråt var att City imponerade.
Ja, jättemycket. Alltså, dels trodde jag på dem väldigt mycket innan, och det är inte bara för att de spelade en bra match senast, var det stort, att de har liksom knaprat in väldigt mycket på toppen i Premier League. Men också väldigt mycket så här historiskt hur Peps lag har sett ut. Alltså när de väl kommer igång, ja, men det är de som en jävla ångvält under en ganska lång period framöver. Och känns ganska ostoppbara. Och dessutom då i ligacupen, som kanske inte är Manchester Uniteds stora fokus, Varför skulle det vara mer fokus för Manchester City? Jag vet inte, det bara är så.
Ja, men Pep är ju en av få tränare som går ut och säger att han vill vinna
ligacupen. Ja, det är väl det då. Så jag tyckte det kändes på förhand som
en rad här. Ja.
Nej, men och just det här ostoppbara i Pep Guardiolas lag när de väl kommer igång, så ja, det fan, man kollar på den här Premier League-tabellen, man pratar om att det är många lag som har möjlighet att vinna i år. Hörde ni surrade om det igår också. Så att och bollade upp lite namn så där. Aston Villa nämndes, då var du tvungen att nämna Leicester, hörde jag Gusten. Tänkte så här, ja men gubbar, ni missar Leicester här nu. Mm. Och det tycker jag du gör med all rätt, alltså så här, det är verkligen en säsong där Mourinho har chansen, där Leicester har chansen, men där jag tror att i slutändan kommer vara så att City bara liksom väller över de andra. De får liksom ingen dipp från nu in till maj.
Nej. Jag satt faktiskt i en Betsson-inspelning igår. Vi rullar ju på med resultattipset.
Så är det.
Hoffman i kvartsfinal. Det smärtar oerhört. Ja. Jultutte avgjort och så vidare. Men resultattipset, det fortsätter. Vi ska snart sjösätta en liten miniliga vad gäller Serie A också. Det blir kul.
Mm.
Då blir det ju viktigt för dig, ja, inte minst på ett helt annat sätt när det kommer till Premier League. Hur som helst, där satt jag och garanterade igår att City kommer ta 18 av 18 kommande 6 matcher i Premier League och således har chansen att haka av Liverpool när de möts om en månad. Jag tror att Liverpool kommer tappa så pass många poäng under samma period att när de väl möts så har City samma chans som Milan hade igår att haka av då den kanske värsta konkurrenten om ligatiteln i en sån match.
Det låter som en trolig dramaturgi.
Citys kommande sex, det är Brighton och det är Crystal Palace och det är West Brom och det är 4 av 6 hemmamatcher också. Nu får man tillbaka Agüero och De Bruyne i toppslag. Man håller ju nolla efter nolla. Det måste jag fan säga, på tal om Bruno Pérez och återuppstå från de döda. John Stones var ju fullständigt uträknad inför den här säsongen. Man hämtade in både Diaz och Ake, och där fanns ju redan Laporte som många...
Uträknad i Toto sedan 2017.
Ja, exakt. När Belotti stoppade honom i
fickan. Också nämnts några gånger.
Det har också nämnts några gånger. Nej, men han har ju tagits in i det här laget, spelat oerhört stabilt och varit en starkt bidragande faktor till att nolla efter nolla har radats upp. Nu krönt han väl den här fina perioden med ett mål igår också. Så att jag tycker det är kul att se när sådana här spelare, för det känns så mallat. Att
men han hade man dessutom glömt bort lite grann.
Ja, ja.
Och alltså vissa har man hela tiden i medvetandet på något sätt. Ja, men och väntar på att något ska hända, men inte Stones.
Och det känns jävla mallat också när det kommer till brittiska spelare. Inte minst från Everton. Att man slår igenom och man spås en lysande framtid. Och så kommer den stora flytten. Blir inte som det var tänkt. Då börjar man strula. Då börjar man festa. Då hamnar man i något jidder på någon pub. Man kanske smäller med någon bil. Man hamnar i någon
rättssal.
Nej, men alltså, håll med om att man hade inte blivit förvånad ifall John Stones i vår efter ytterligare ett halvår i frysboxen hade smält med någon bil och så hade det sipprat ut några filmer från någon pub där han slår någon på käften. Det hade liksom legat i linje med hur man tänker att många andra unga liksom kometkarriärsbritter som har hamnat på den yttersta nivån men som sen kört fast lite har agerat. Ja. Man hade ju inte satt kaffet i halsen, så att säga.
Nej. Och det är deras vinst, alltså, precis som du säger. Och Laporte som hela tiden har sett som kanske den viktigaste spelaren i den backlinjen som har hållit ihop det, helt plötsligt inte är det längre.
Han kommer inte ens in i laget nu.
Nej, han gör inte det.
Ja, nej, det där var det mest matnyttiga från onsdagen. Det är ytterligare en fullspäckad helg som stundar. Måndagstutto är redo att summera hela helgen.
Ja, ja, vi är alltid redo om måndagar, vet ni. Då är vi där för er med svep och alltihopa. PSG ska vi hålla en extra liten koll på nu när Pochettino kommit in. Kryssade i debuten igår 1-1. Moise Ken, han är alltjämt där.
Och du är tillbaka längst på Ken. Fram.
Just det. Det är ju Kenya numera.
Amen.
Ja, men du vet, när man är någonting första gången man uttalar ett namn så är det svårt att helt byta över.
Ja.
Så var under första halvåret Moise Ken, men ja, vi säger väl Kin då.
Hörrni, missa inte all fin fotboll från La Liga och Serie A i Simors kanaler. Imorgon fredag redan så är det ju dags för Codets gäng i Celta Vigo att ta sig an Villarreal. Tror jag kan bli en riktigt härlig match. Söndag lunch, Roma-Inter.
Ja, men på tal om Scudetto-striden, alltså, säg att luckan har fortsatta lårproblem och att Graziano Pelle eller Eder inte har kommit. Ja, ska man ställa upp med Alexis Sanchez då? Ska man fortsätta att lufta en Christian Eriksen totalt utan självförtroende och geist? Och, jag vet inte vad hans mentala hälsa är just nu, men att vara ute på planen och prestera i stormatcher, det ligger inte riktigt i honom just nu. Så att fan om det inte är lite läge på Roma i den fighten ändå alltså.
Ja. Detta
märkliga Roma.
Detta svårlösta Roma.
Ja,
kanske. Juventus, Sassuolo, Real Sociedad och Alexander Isak, Real, Barça, you name it. Ni ser allting via Simons kanaler.
Ja, så får vi söka efter den där identiteten som vi fortfarande inte har hittat i den eviga staden.
Hörrni, tack för att ni lyssnar. Ta hand om varandra. Ha en trevlig helg så hörs vi snart igen.
Ja, vi.
Ciao tutti.
Ciao tutti.
Så poetiskt.